En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Men åter tillbaka till de här glidflygplanen. Jag har ju varit där uppe. Jag tycker ändå att det är ganska liten yta, måste jag säga. Och man försökte ju lysa upp, så att säga, vägen fram till det här med olika ljusmarkeringar. Men ändå så tycker jag ändå, man landar ju på småtimmarna. Det är väl strax efter klockan 4 på morgonen. Att ta ner ett glidflygplan, det kräver nog en hel del skicklighet, som du ju var inne på här. Alltså. Och det är till och med så att en av de här grupperna, de landar så precis att de slår av eldröret på ett luftvärnssystem på fästningen.
Militärhistoriepodden är podden om krig, med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Martin Hårdstedt.
Och det här är Peter Bennesved.
Dags för önskeavsnitt. Vi har flera av er lyssnare som har faktiskt önskat detta. Vi får hoppas att vi lever upp till förväntningarna.
Ja, i alla fall en gång. Fast jag vet inte, jag ska säga att det här är ett önskeavsnitt från min sida också. Det är ju ganska en spännande episod. Det var som vi lite grann hoppade över när vi höll på med andra världskriget-serien.
Ja, och ämnet är tyskarnas anfall, spektakulära anfall på den belgiska fästningen Eben-Emael, strax norr om Liège. Jag har besökt platsen och det är ett av mina mest intressanta faktiskt besök. Det är väldigt spektakulärt, den här fästningen. Den byggs ju i ett sammanhang som jag tycker är väldigt spännande. Vi har ju pratat om Arsenal-linjen, eller hur Peter?
Ja, det var länge sedan nu, men det har vi gjort.
Ja, och det är den franska motsvarigheten till så att säga, gränsförsvar. Och man inser efter första världskriget att det här området är väldigt, väldigt viktigt. Operativt, men också strategiskt. Man förväntar sig att ett tyskt anfall ska komma här. Och man lyckades inte då under första världskriget att stoppa det tyska anfallet just över Mös vid Maastricht, som ligger faktiskt i Holland, och Liège då, som är en belgisk stad. Utan de fästningarna faktiskt, lite om man vrider till det, de sköt man bara rakt igenom med tyskt artilleri. De pallade helt enkelt inte med den nya artilleritekniken. Och de fästningarna var byggda då i slutet av 1800-talet. Och då tänker man i Belgien att vi måste göra någonting åt det här. Och då tänker man att vi skapar då en ny modern fästningsgördel lite längre österut och norr om Liège, med fyra nya moderna fort. Och deras syfte är ju helt enkelt att kunna behärska det här gränsområdet och framförallt stoppa då ett tyskt anfall över Mös och försvara framförallt tre viktiga broar över Mös. Det är väl en utgångspunkt här. Och så ska jag lägga till en sak också. Det är ganska häftigt, därför man bygger också under mellankrigstiden en kanal, en konstgjord vattenväg, Alberts kanal. Och den, när man bygger den, så får man möjlighet att bygga in ett fort i nästan ett, vad ska jag säga, konstgjort slash naturligt försvarssystem. Man bygger liksom en konstgjord vattenförsvarslinje, och i den här, vad ska jag säga, branten som skapas i berget där spränger man in det här fortet Eben-Emael. Och det är väldigt, väldigt, den är väldigt häftig som fästning, Eben-Emael, på många sätt.
Jag läste någonstans att den där väggen är 60 meter hög.
Ja.
Fick jag det rätt? Jag vet inte. Det kan vara att de sa 60 feet också, men den verkar vara betydligt mindre. Men den ser ganska mäktig ut på bild i alla fall.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Martin, får jag ställa en fråga till dig då? För det här det tycker jag är ganska fascinerande. Nidbilden av den här Falgelb-anfallet mot Frankrike 1940 är ju lite, att man lite skämtsamt säger bara man gick bara runt Maginot-linjen och liksom gick in norrifrån eller via Belgien. Men det man inte tänker på då, det är ju de här fästningarna som får säga, för mig var ju ganska okunnig om innan. Men det är ju egentligen, hade de så att säga, hade det här misslyckats, det här stormningsförsöket, då hade vi kanske inte pratat om det på samma sätt, utan de här kanske fästningarna fått en helt annan roll i historieskrivningen som faktiskt lyckades stoppa upp, eller vi vet inte hur det skulle ha hänt.
Ja, för det finns då liksom en kedja av omständigheter här som har att göra med det här som du pratar om. Falgelb är ju den tyska krigsplanen inför anfallet under andra världskriget, maj 1940. Och det är ju Manstein's egentligen geniala plan, den att man anfaller genom Ardennerna, där ju fransmännen inte har etablerat något riktigt fast befästningssystem, och man undviker Maginot-linjen. Men då kan man säga så här, att ur ett franskt perspektiv egentligen, så Maginot-linjen befanns ju söder om Ardennerna, och Liège, det vi pratade om alldeles nyss, Beben i MAL, och Maastricht och Mösövergångarna befinner sig ytterligare då norr om det här området. Så kan man säga att fransmännen genom att bygga Maginot-linjen egentligen kanaliserade det tyska anfallet in på belgiskt territorium. Och här kommer vi nu till storpolitiken, för tanken med det var att man ville ju få med Storbritannien i kriget, och Storbritannien garanterade Belgiens suveränitet. Om tyskarna hamnade in i Belgien som under första världskriget, då visste man från fransk sida att då fick man över den brittiska expeditionskåren. Och så tänkte man så här, okej. Okay, när vi vet att tyskarna är på väg, utgångsgrupperar vi i norra Frankrike, får över britterna. Tyskarna avser att gå in i Belgien, britterna är med i matchen. De nya fästningarna med Eben-Emael stoppar upp tyskarna tillräckligt länge. De får kämpa för att ta sig över Mös. Då står vi där och kan möta tyskarna på belgiskt territorium och ta dem på ett helt annat sätt än under första världskriget. Det som vi liksom misslyckades med då. Det som egentligen händer här nu då, det är ju att den där uppmarschen, den här allierade uppmarschen i Belgien, den spelar ju den tyska planen i händerna. Därför anfallet kom ju sen söder om, i Ardennerna, i Vekalivet. Och där står då den brittiska expeditionskåren och stora delar av den franska armén glatt utgrupperade i Belgien. Men nu kommer poängen med det som du var ju ute efter här, Peter, så jag är ganska säker på att du var ute efter. Den är ju att det inte är betydelselöst att man anfaller just över Mös mot Eben-Emael, tar sig över broarna. Och det var ju det som armégrupp B hade till uppgift, att anfalla Belgien och Holland, just därför att uppnå den här effekten att britter och fransmän verkligen klev in i Belgien och sen så att säga blev bortgjorda av det här.
Så det man egentligen är, man försöker ta den här fästningen för att köra in med armégrupp B, för att helt enkelt lura britter och belgare och fransmän att ta sig möta upp dem i Belgien. Ja.
Men det fanns också en ytterligare uppgift, och den är ju naturligtvis denna. Tar man sig över Mös, kan betvinga de här fästningarna då, med Eben, där Eben Emael var den viktigaste. Det fanns tre fästningar till, bland annat en som heter Batis som också var viktig. Kan man ta dem och komma ut så att säga på det belgiska låglandet, ja, då har man hela vägen ut mot kanalen öppen, och man kan också ta Antwerpen som är en väldigt, väldigt viktig hamn, och man kan dominera också järnvägslinjerna från Aachen in i Tyskland. Så det fanns ju också så att säga ett skäl, den här armégrupp B hade inte bara en sån där sidoroll, den hade också en huvuduppgift, och den var ju också att trycka på och ta det här området.
Just det, och det är ju detta man slåss sen i Market Garden, det är ju samma område som de allierade försöker ta tillbaka sen, och det är ju just hamnen i Antwerpen som är en av de viktigaste där.
Precis.
Ja, fascinerande.
Och Ardenner-offensiven 1944, så vi är på samma vis att säga, ja. Så att man kan säga då så här, och för då att uppnå den här effekten och kunna göra det här anfallet vid Mös, då måste man måste till varje pris plocka bort Eben Emaels artilleri. Framförallt 120 mm kanon som fanns, och också två batterier med tre vardera då, 75 mm kanoner som kunde täcka de här broarna. Och det är ju därför man börjar på tysk sida då att planera, hur 17 ska vi göra detta? Och då skulle jag vilja kommentera ytterligare en sak, att den här fästningen då, den var egentligen ganska...
Ja, precis. Berätta hur den ser ut, Martin. Så man får
den ser ut som en tårtbit. Och den är lite konservativ i sin byggnadsteknik egentligen, om man skulle kunna uttrycka det så. Därför att Maginot-linjen, den byggde ju med på en sån här... där man tänker sig en palm med palmblad. Så hade man en långt ingångshål. Nu skissar jag i luften här. Det är ingen som ser det.
Jag ser.
Så att stammen, alltså ingången var då kanske till och med upp till 500 meter. Ännu mer längre bak. Och sen ledde den underjordisk tunnel då fram till de här stridsplatserna som sen spred sig ut som palmblad. Och där de var underjordiska då, de här olika kassematterna och artilleri. Så var det inte. Så man kan säga att där i Maginot-linjen jobbade man med fort, där man hade spridda stridsställningar för de olika vapensystemen. Här i Eben Emael, där har man en mer så här konservativ samgruppering av alla, så att säga, vapensystem på en väldigt liten yta. Och så har man då liksom en stormgrav omkring, och som vi berättade, ena sidan utgörs av den här enorma branten ner mot Albertskanal. Nästan lite som Bodens fästning faktiskt, lite de forten. Så att den var egentligen en liksom äldre fortteknik representerade det här fortet. Och det kan man ju fråga sig varför det var på det sättet. Och så hade man alltså byggt fyra sådana här. Sen fanns det ett problem till med de här forten. Det var fyra fort, och de skulle ju på något sätt samverka för att då stoppa. De andra forten låg då lite längre österut än Eben Emael. De skulle så att säga tillsammans då täcka hela det här uppmarschområdet då för den tyska armén. Men de kunde inte riktigt stötta varandra. Och det var ett problem att Eben Emael hade inget stöd av de andra fästningarnas kanoner som kunde liksom stötta dem i den här eldstriden, täcka dem med spränggranater för att hålla undan till exempel trupp som försökte anfalla uppifrån taket till exempel då. Så här har vi problemet att om man väl slog ut Eben Emael, då var vägen öppen för att ta och anfalla broarna, som ju också var försvarade med olika mindre befästningssystem. Och sen forsa över broarna och så in i Belgien ända fram till Engelska kanalen. Så där är bakgrunden då.
Ja, det är bra. Ja. Får jag lägga till lite bara för att ge lyssnarna en bild om hur det här ser ut?
Jag känner att jag är lite torr i halsen nu.
Du passar på att dricka lite. Nej, men för den ser ut som lite, en diamant, säger en del också. Mm. Det är som en triangel i alla fall. Och man kan säga att basen är väl söderut. Och sen så går den här Albertkanalen som du pratar om, den går ju på den östra sidan, det högersidan. Och sen så är det ju befästningar runt om egentligen hela. Och det här är ju som en höjd. Det är ungefär 60 meter hög då. Höjd då, som är ganska ett stort område. Ungefär 900 meter högt eller långt. Och 700 meter brett ungefär på det breda stället. Så det är ett ganska stort område. Det är ju som en kvadratkilometer ungefär. Lite mindre.
Ja.
Och sen är det då sådana här olika... stridsställningar i form av artillerivapen, och de är inbyggda i bunkrar och kupoler. Så att det, och sen är det liksom ett tunnelsystem där inne i den här då, där man har ledningen, och sen är det långa tunnelsystem ut till varje. Och det här är ju, tycker jag, är spännande. Jag vet inte om det hänger ihop med det som du sa, det här konservativa, för det är ju ett problem då att de lätt blir utlåsta från varandra, och det tar väldigt lång tid att gå mellan de här olika ställena också. Det är ju flera kilometer av tunnlar som går runt här. Så det blir väldigt, väldigt stort problem för dem att kommunicera med varandra, och den ena vet inte vad som händer i den andra området. Sen är det ju designat så att man ska kunna låsa de här olika ställena från varandra. Man ska kunna fälla ner järnbalkar och stänga dörrar och så. Sen hörde jag någonstans att det var undertryck på ett av ställena. Alltså luftundertryck, det suger in luft, vilket är ett stort problem när de håller på med bunkrar. Vi kommer till det sen när de kapitulerar, men det är spännande. Framförallt den här ledningscentralen var tydligen undertryck.
Samtidigt kan man ju säga att man gjorde vissa förbättringar mot, så att säga, de här fästningarna som slog ut väldigt lätt under första världskriget. Vissa slutsatser drog man ju, bland annat just att man ju hade enorm armeringstjocklek och betonggjutningar som inte egentligen artilleri kunde slå igenom. Och likadant det här att man hade jobbat mycket med ventilationen, för det var en sån där sak som direkt slogs ut i de här äldre fästningarna under första världskriget. Men som du var inne på här, så hade man inte lyckats stå fullt ut. Men man kan väl säga att, som jag nämnde då, så huvudartilleriet var framförallt 120 mm kanonerna, och sen 75 mm kanoner i torn, men också i två stycken då, kasematter med tre stycken. Sen hade man också runt omkring, för liksom närförsvaret faktiskt, också 60 mm antitankkanoner som man hade tillfört lite senare under 30-talet. Så att det fanns ju en del moderniteter i den här fästningen. Men som du sa, ett av de här problemen var ju att man hade väldigt svårt med kommunikationerna. Och en väldigt märklig sak som jag fick lära mig när jag var på den här platsen, det var att olika förband runt fästningen styrde olika vapensystem på fästningen. Har du tänkt dig något så vansinnigt? Så en del, ett förband, en division någonstans utanför fästningen, styrde 120 mm kanonen och bestämde om den skulle, så att säga, öppna eld eller inte. Eller förstöras, vilket ju blev väldigt viktigt när fästningen anfölls. Medan andra vapensystem, till exempel de kanoner som inte nådde riktigt lika långt, ja, de styrdes av andra förband i närheten. Och det var ju fullständigt galet, alltså ledningsstrukturen var väldigt förvirrad.
Så han har liksom inte full kontroll över hela fästningen egentligen?
Nej, som jag uppfattade, utan att det fanns då en väldigt, väldigt liksom märklig ledningsstruktur. Och vad det där berodde på, det fanns väl en viss logik i det där då kanske. Att
men det kanske har med deras neutrala status att göra också, att en diplomatiska skäl, att man inte vill, att det ska vara mycket till för att man ska börja skjuta. Det ligger ju precis på den holländska gränsen också.
Ja, där kan man ju faktiskt nämna en sak, att ett sånt där utrikespolitiskt problem för Belgien var att man valde ju då att förklara sig neutralt för att liksom försöka undkomma nästa krig med Tyskland genom att inte provocera genom att vara en del då av till exempel en fransk-brittisk allians. Men det gjorde ju också då att man utsattes ju för fara att komma anfallet. Då skulle man ju så att säga vara tvungen att, då hamnade man ju utanför Maginot-linjen. Man måste slåss själv eller lita på då att britter och fransmän kom till deras hjälp, precis som vi beskrev här i inledningen.
Men det kanske är därför som ledningsstrukturen såg ut som den gjorde, att man hade svårt att vara väldigt noggrann med att det...
Ja, eller så var det så helt enkelt att man var man ett förband... eller så tänkte man, det fanns väl logik då, att jag menar, de här förbanden som fanns i det området där de här vapensystemen kunde verka kanske skulle ha någon form av inflytande över hur de sköt då. Nog om det, men tyskarna då, Peter, den här spektakulära operationen, den genomförs ju av fallskärmsjägare, men inte med fallskärm.
Nej, just det. De använder glidflyg.
Just det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ska vi prata lite om glidflyg? Vi pratar lite grann om det där, eller ganska mycket om det, när vi gjorde avsnitt om Kreta, för det är ju egentligen samma gäng här nu som är aktiva. Och Forte EMAL, det föregår ju landningen i Kreta. Och det som är lite spännande, precis som du säger här nu, när man använder glidflyg för att landa, trots att det är en fallskärmstrupp. Och det är ju ganska spektakulärt, för det kräver ju vissa förutsättningar. Man måste ju dels hitta det här. Alltså det som är fördelen med glidflyg, kan man bara säga på en gång, det är ju att de går in tyst. Och de har ju identifierat att även EMAL har inte en modern radar, utan den går helt och hållet på ljud. Den är sån här, de söker efter djuret i alla fall, och det är på det viset man lyckas identifiera varifrån flygplanen kommer. Man hör ju faktiskt när anfall kommer. Det blir ju inget riktigt överraskningsanfall egentligen, men man blir lite förvirrad, för att de här glidflygen släpps ju precis, vad var det, 27 kilometer innan ungefär, och sen så glider de bara in i mörk, och det görs ju på natten också, så det är ju helt mörkt vad man lyckas landa här uppe på den här ytan då, som vi tidigare beskrev. Och här tycker jag kommer en intressant sak som jag lyckades läsa mig till, är att anledningen till att man vågade göra detta, det var ju för att man gjorde en spionöverflygning här, eller man gjorde civil flygning på väg mot Paris, och lyckades man fota Forte EMAL från luften, och då såg man att soldaterna spelade fotboll uppe på fästningen.
Vad tror du på det där?
Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Men, alltså, men å andra sidan så de lyckades hämta in information från så många olika hål. Så att, okej, lyssnarna får själva bedöma sanningshalten i detta. Jag ser en brasklapp, men i alla fall, as the story goes. Så genom att man nu såg de här spelande soldaterna, så drog man slutsatsen att de har inte minerat det här området. Det finns inga hinder här, utan det här är en öppet fält. Och detta ska då ha varit en bidragande orsak till att man beslutade sig för att landa med de här glidflygen. Snarare var det ett problem att de här glidflygen landar, de glider för långt. Så man utforskar olika metoder för att bromsa de här glidflygen. Man landar på en taggtråd som man sätter på, sådana olika bromsklossar och ett bromssystem också, för att den helt enkelt ska glida iväg för långt. Ja, men det här är ju liksom en grundförutsättning för att man ska lyckas med detta. För hade det legat minor eller andra hinder i det här området, så hade det varit betydligt svårare för soldaterna och glidflygarna att egentligen komma ner och lyckas med någonting i det här området. För man kan ju se att det syns ju väldigt bra. De har väldigt bra sikt över det här fältet. Det är ju som ett stort fält uppe på toppen egentligen. Och de här bunkrarna som är utplacerade som till försvar har väl bra överblick. Och en av orsaken till att man använder glidflyg i den här tiden, det är ju faktiskt har med Versailles-fördraget att göra. Att man helt enkelt inte tillåtna under mellankrigstiden att ha flygplan av en viss storlek och en viss mängd. Så därför fostrar man den här glidflygningskulturen faktiskt i Tyskland. Det är som en slags sportflygning. Och därifrån hämtar man sedan väldigt mycket rekryter och frivilliga. Och jag tror faktiskt att det är två stycken frivilliga från en sån här segelflygningsklubb som deltar i själva aktionen. Det var det jag tänkte säga om segelflyg.
Ja, och det tror jag att vi var inne på när det gäller Kreta. Och då kan man ju säga det, att Kreta då 1941, det blir ju så att säga avslutet egentligen för fallskärmsförbanden, luftlandsättningsförbanden ska man ju säga, både med glidflyg och med fallskärm, för de har så enorma förluster och Hitler bestämmer sig stort sett för att förbjuda att använda det. Här är man ju på toppen av sina glory days, kan man säga då, för att man lyckas ju med den här operationen. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg här, som du var inne på, så startar man från två flygfält utanför Köln. Det är 42 glidflygplan som då dras av Junker 52 år. Och sen som du säger så släpps man då, du sa ju 27 kilometer faktiskt. Så det tar en 12-14 minuter tydligen där. Jag tänker ju bara lite på när man sitter i den där glidflygplanen. Jag har sett ett sånt där som finns utställt då i fästningen, och jag kan säga att det där packade som sillar får ju en, får ju, kan ju säga, en visuell uppenbarelse.
Men hur långt stora man ser, är hur de? Satt. Är de 10 meter eller vad är det?
Alltså de är små och de sitter packade, kan jag säga. Så att den här stridsgruppen då som är där inne, de sitter tätt. Och de kan inte agera särskilt mycket om någon till exempel träffas av luftvärnselden eller någonting sånt. Så att det var 11 glidflygplan som var tänkta mot EBM-EMAL. Och det är bara 9 som landar, för 2 tappar man bort. 1 kommer senare, det råkar faktiskt vara med chefen, Witziger. Han kommer faktiskt senare än Oberleutnant. Så istället blir det den här Wenzel, Oberfeldwebel Wenzel, som kommer att få leda attacken med 9 glidflygplan. Men det jag skulle säga är att det är viktigt att komma ihåg att det här var ju en kombinationsoperation. Så att det är ju det här anfallet mot fästningen som ju är det mest spektakulära. Men det fanns 3 stridsgrupper till som attackerade varsin bro över Mös. Samtidigt där man var tvungen att sluta blockhus och bana sig iväg för att kunna rädda de här broarna. Och där lyckades man ju så tillvida att man tar 2 broar. Men den tredje hinner faktiskt belgarna att spränga. Så jag tycker att det är viktigt i alla fall att ha med det, att det är en samlad operation här. För att kunna bana väg då, helt enkelt öppna upp för den tyska arméns anfall över Mös då. Men åter tillbaka till de här glidflygplanen. Jag har ju varit där uppe. Jag tycker ändå att det är ganska liten yta, måste jag säga. Och man försökte ju lysa upp, så att säga, vägen fram till det här med olika ljusmarkeringar. Men ändå så tycker jag ändå, man landar ju på småtimmarna, det är väl strax efter 4 på morgonen, och att ta ner ett glidflygplan, det kräver nog en hel del skicklighet, som du ju var inne precis. På här. Alltså. Och det är till och med så att en av de här grupperna, de landar så precis att de slår av eldröret på ett luftvärnssystem på fästningen. Och det här luftvärnet ser ju så småningom de här glidflygplanen och börjar skjuta, men det är liksom redan för sent, för då har de där kommit ner tillräckligt många. Och det är också så att ett av de här planen som kommer ner lite sent, och några får faktiskt ta en extra vända upp i luften innan de går ner, därför att de inte ska, det är viktigt att de landar liksom en efter en och inte alla på en gång, för då blir det ju katastrof där nere. De glider då på det här blöta gräset och stannar då 25 meter från sin då huvuduppgift, och då hade de alltså en huvuduppgift, en första uppgift, och sen hade de då en andra uppgift. Och det som jag tycker är så fantastiskt med den här operationen, den är ju att man alltså inom loppet av 30 minuter, 60 minuter, så har man lyckats påverka denna enormt då ändå i någon mening starka fästningen så pass mycket genom att slå mot de här artillerisystemen då, så att man egentligen har faktiskt löst sin uppgift, nämligen att omöjliggöra för fästningen att täcka broarna över Mös och broarna vid Maastricht med eld. Det tycker jag är ganska otroligt. Men det var ju inte hur lätt som helst att slå sig in i de här bunkrarna, eller hur? Och här kommer vi till någonting som också är så fantastiskt med den operationen, eller hur, Peter?
Det är väldigt, för det första kan man väl säga att det är mycket slump också. Det här Jotran, han fattar ju beslut att också skicka iväg folk ut i några baracker som är utanför fästningen.
Ja, du tänker chefen på fästningen. Ja.
Och för att rensa dokument och tömma de här barackerna som administrativa byggnader egentligen. Och detta gör att några av de här stationerna då, stridsställningarna är helt enkelt tomma på folk eller inte har tillräckligt mycket folk, och det tar jättelång tid för dem att springa fram och tillbaka. Så även, och det är ju det som är så lustigt, trots att man hela tiden är medveten om att den här attacken är på väg och man skjuter och man försöker försvara sig, så lyckas man ändå inte. Så det, själva överraskningsmomentet är ju ganska förstört på många sätt, men det är de här många omständigheterna som saboterar. Men man kan väl säga det som är spännande, eller
ja, för det var jag det är ute efter nu här. Det är det
själva attacken, det de gör.
Precis, ja.
När de landar och sen har de sin stridsuppgift, och de ska ta och slå ut en av de här olika bunkrarna eller stridsställningarna.
Kassamatterna.
Ja, kassamatter eller kupol eller vad det nu är. Observationstorn, det finns ju olika såna här former. Och det man gör då, det är helt enkelt att man försöker springa fram till den här för att undkomma elden. Och sen försöker man ta sig upp på den eller på något vis mot någon dörr eller någonting annan, någon öppning, någon svaghet. Och så sätter man på en sån här liten sprängladdning med riktad sprängverkan, en så kallad RSV-sprängladdning. Och det där det kallas för hollow charge eller shaped charge. På tyska är det Hohladung. Jag vet inte hur uttalet är, men det får någon annan bedöma.
Det kommer ut för kritik för.
Och de där är antingen då i 12 kilos eller i 25 kilos klass. Så de är två olika storlekar och de här har man med sig. Och med tanke på vad du sa innan så måste det vara trångt. För de här stora laddningarna, de är ganska mastiga och tunga att bära runt. Och de här fungerar väldigt effektivt då genom att de lyckas slå rakt igenom den här betongen. Och det är faktiskt första gången som det här används på det här viset. Och jag känner till, och kan läsa mig till i alla fall, som en slags bunker buster.
Just det.
Här är en lång historia egentligen, och jag vet inte om jag ska dra hela, men den här typen av teknik är liksom, det här är, och det tycker jag är spännande att en av flera olika innovationer under andra världskriget som kanske inte får så jättestort utrymme. Oftast är det de här stora radarna, i och för sig sånt som man pratar om, och sen är det slagskepp och flygplanen. Men den här hollow charge eller RSV-sprängladdningen tillsammans med till exempel zonröret som gör att granaterna detonerar lite ovanför marken till exempel. Det är två innovationer som slår igenom under andra världskriget och även den här tvåvägsradion. Sånt som gör helt förändra slagfältet egentligen. För nu visar man ju här i Eben-MAL att det går egentligen inte att skydda sig. Så fort soldaterna kommer nära här så kan man slå ut de här bunkrarna med den här typen av laddning. Och så har de funkat då. Det är ju att man har det som en liten en hålighet under. De tyska bomberna är formade som en liten som ett halvt klot ungefär. Och så har man en hålighet under. Och så har man själva sprängladdningen eller sprängdegen inne i den här sfären. Och så i den här håligheten har man ett litet lining, kallas det på engelska. Treva efter ordet på svenska, men någon slags hölje. Ett inre hölje av metall. Och när den här sprängladdningen sprängs då, så formar det här lilla höljet där inne en slags spets av flytande metall som liksom slår rakt ner. Och därför heter det riktad sprängverkan. Det slår liksom rakt igenom som en kil. Och på det här viset kan man komma igenom väldigt tunga material. Det här är ju grunden egentligen till, ja det vet de flesta lyssnare, men
pansarbrytande vapen.
Antitankvapen av olika slag, antipansarvapen och bazookan, Panzerfaust som jag har pratat om i Berlins fall till exempel. Det är precis den här tekniken som används. Och det här är första gången. Häftigt tycker jag. Och det här kommer ju imiteras av väldigt många andra. Faktiskt är det så att tyskarna sprider ju den här teknologin till Japan. Och de används faktiskt i kamikaze-flygplanen.
Just det.
Så de hjälper till vid Okinawa till exempel. Så de här kamikaze-flygplanen, det är som en jättestor flygande RSV-sprängladdning. Det visste inte jag, men jag tycker det är fascinerande. Okej, åter till Eben-MAL i alla fall. Det är på det här viset som man slog ut de här olika kassamatterna och bunkrarna.
Men tack för det där. Det var fantastiskt bra. Man kan väl säga att man har väldigt framgång. Jag var inne på det att man ganska snabbt egentligen slog ut det som var viktigt. Däremot kunde man inte betvinga hela garnisonen där nere i rummen inledningsvis, utan det fick man ju avväkta med. Och man jobbade sig ju mot de här bunkrarna, försökte komma ner och påverka fästningen på olika sätt. Så småningom då, och nu är vi inne då först, det här är ju 10 maj, så när vi är inne då på morgonen förmiddagen 11 maj, då lyckas man sen då få hjälp från tysk sida då och börja genomföra då liksom ett frontalt anfall mot fästningens liksom huvudingångar. Då inser man på fästningen att det är lika bra att ge upp. Då, så att man ger upp vid lunchtid. Lunchtiden 11 maj så kapitulerar fästningen. Och då kan man ju säga att då hade man egentligen redan inte kunnat egentligen lösa sin krigsuppgift. Men ett och annat av de här, bland annat då ett torn då med 75 mm kanoner, fortsatte att strida under hela den här vägen då.
Men det var, trodde du om den här teorin om att det var rädslan för gas som fick Chotrander att ge upp?
Ja, jag vet att det där har figurerat. Jag har svårt att ta ställning till det.
Ja, men jag sa ju det tidigare, det här med undertrycket. Ja. Att det sägs då att de här tyska soldaterna försökte ta sig in på ett ställe med en sån här RSV-laddning, alltså inne i systemet. De försökte och slog de ut en hiss, en ammunitionshiss som fanns här.
Ja, var det på den platsen faktiskt just där det där skedde då, ja.
Precis, och där ser man ju, eller ja, man kan se hur det där är uppsprängt, men i anslutning till detta ska det ha funnits så här gastankar. Antagligen använder man det för reningen av luften. Det är de ganska intrikata luftreningssystem som man har i de här bunkrarna. Men den här gasen ska ha släppts ut, och då ska de veteraner från första världskriget ha uppmärksammat ledningen på detta och trott att tyskarna anfaller med gas. Och eftersom man har det här undertrycksproblemet så sugs ju detta då in, och detta ska ha varit en av de bidragen orsak till att Chotron då beslutar sig för att ge upp fortet. Men jag vet inte om det är väl någon annan till att bedöma sanningshalten i det, men det finns i alla fall en sån berättelse att det låg bakom.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Man kan väl konstatera då att tyskarna förlorar 6 döda, 19 skadade, och 23 stupar och 59 skadas på fästningen. Och jag vet inte om de här förlustsiffrorna är så intressanta egentligen. Man kan väl bara konstatera att det säger väl någonting om just detta, att man gräver ner sig och inte kan omgruppera, inte kan röra sig. Det är väl det som är hela problematiken med ett sånt här fästningssystem. Det är att man sitter fast. Och det bygger liksom på att man kan undvika att motståndaren kommer för nära. Det är väl det som är hela så att säga, lösningen på att kunna hålla en sån här fästning. Och när man inte klarar det då, och de här då kommer, landar på taket, det som man ju förefaller vara helt oförberedd på. Det kan man väl förstå, Peter, att de var oförberedda på. Eller skulle de ha förstått det här, belgarna?
Nej, jag vet inte. Jag tycker också, på ett lite lustigt sätt så öppnar den här Eben Emael för någon slags filosofisk diskussion om fästningar.
Ja, det gör det.
Liksom. Och jag tänker, så många fästningar vi har i Sverige som man har försökt bygga med olika principer. Och alla har de här svagheterna, alla faller de på ett eller annat sätt. Eller aldrig kommer till nytta överhuvudtaget.
Och samtidigt finns det, tycker jag, en väldigt lockelse. Det är väldigt spännande, om jag uttrycker mig så, att besöka en fästning. De är ju väldigt spektakulära. Och Eben Emael, och det kan jag verkligen rekommendera lyssnarna som vill ge sig ut och resa lite. Ta flyget till Bryssel, hyr en bil, och ni är på 1,5 timme så är ni vid Eben Emael. Och det är en ganska spektakulär upplevelse i hela det här området, tycker jag.
Men det är något lockande med det. Jag har ju spenderat halva mitt liv med att studera underjordskonstruktioner. Framförallt civila. Så kanske inte just militära har inte varit mitt huvudsakliga fokus. Men däremot så kan man, det är någonting som går igen. Det är ju också fascinationen för dem. Att liksom, det finns en oerhört dragning till dem. Någon slags djup psykologisk dragning till dessa konstruktioner. Att man vill gå dit och se dem. Väldigt många som intresserar sig för dem. Många av dem har blivit museum. och fortsätter att dra folk vad tiden går. Och det verkar finnas en slags lockelse också att bygga dem. I alla fall under den här tiden. Och de har väl inte, jag vet inte hur intresserad man är av att bygga bunkrar av en liknande slag idag, men de ser väl helt annorlunda ut i så fall. De måste ju betydligt längre ner i marken i alla fall. Nej, men det finns något psykologiskt intressant med dem i alla fall, men det är kanske ett ämne för vidare utforskning, jag vet inte.
Det tror jag. Man kan väl återstå och säga ju att de andra fästningarna då, Batis och Bern, Neufchâteau och Tancremont, som de andra tre hade, de anfölls ju också och intogs. Men de spelade så att säga inte samma roll i det här dramat kring Maastricht då. Och så jag tycker att det ska man väl också nämna. Och jag tycker väl också att man kan nämna att fallskärmsjägarna, som ju då den här stridsgruppen då, som intog Stumatellung, som intog de här tre broarna och även MAL, de blev ju föremål för enorm beundran efter detta och lyftes ju fram som ett bevis också på hur överlägsen tyska, så att säga, soldater var sina motståndare. Och de blev ju dekorerade, högerligen dekorerade. Och då ska man komma ihåg då sen att det låg bara ett år bort sen då, så var det egentligen slut med de här fallskärmsjägarnas storhetstid. Där kan man ju se hur snabbt det kan gå mellan succé och...
Men Kreta var ju ett helt annat slag. Det var helt kanske annat slag, en hybris helt annat, också som drog dem att, till den typen av
så planering. Så ni lyssnare som tyckte det här är spännande, ni kan lyssna på Kreta-avsnittet. Och sen ska jag vilja uppmana er att fortsätta och skriv in till oss faktiskt. Vi går igenom i jämna mellanrum era synpunkter. Och vi tar gärna er kritik också. Men framförallt, kom med förslag, så snappar vi upp det, och här har vi faktiskt nu levererat ett önskeavsnitt. Så väl bekommen, och tack ska vi ha, Peter.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.